går det att avgöra vad som är en äkta märkesvara och vad som är fake genom att titta på bilder.
Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer.
Vi kollar närmare på väskan som Veronica köpte på Tradera. Piratkopierade hårddiskar säljs på flera etablerade e-handelsplatser. Vi får besök av en säkerhetsspecialist som har tittat närmare på diskarna. Det här är Plånboken i en repris från 2025, där vi ägnar hela programmet åt att prata om det växande utbudet av fejkvaror. Jag heter Anna Berg. Inflödet av piratkopierade produkter till Europa har aldrig varit så stort som nu. Och många av de här fejkade varorna dyker upp på andrahandsmarknaden. Med mig i studion nu finns Malin Sveholm, specialist på vintage och mode. Och du är också vd på auktionshuset Kolon. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, jag har ju den här väskan, Veronicas väska här. Och du ska få titta lite närmare på den. Vad är det här för väska?
Tack så mycket. Vi har fått in en väska här som är ifrån det italienska modemärket Gucci. Och modellen...
Vad kostar en sån väska?
Ny? Mm. Ja, mellan 15 till 20 000. Mm.
Du skulle säga något om modellen också, förlåt.
Ja, modellen brukar kallas för just Marmont Camera Bag och är en väldigt populär modell idag.
Mm. Du ska få titta på den här väskan en stund och granska den. Och vi ska först besöka Veronica som äger den här väskan. Hon har alltså köpt den på Tradera och för ett år sedan införde sajten en tjänst för att komma till bukt med just piratkopior. Varan granskas digitalt av Traderas experter och får sedan en äkthetsstämpel som man ser då när man går in på sajten om den klarar av det här testet. Och just en sån stämpel fick Veronica att köpa väskan.
Här är väskan. Så där ser den ut. Så den är svarta detaljer och guldiga metalldelar.
I paketet på Veronicas matbord ligger den. Väskan som hon länge önskat sig.
Det är en Marmont Gucci-väska.
Och som plötsligt dök upp på auktionssajten Tradera.
Och sen tyckte jag med 5 000, det är väl ett okej pris.
Vad skulle den kostat om du köpte den ny i butik?
Mellan allt från 26 till 30 000. Beroende på vart du köper den.
Det är mycket pengar.
Mm, ja, det är en del pengar. Det är det. Men älskar man väskor så... ja. Är det okej? Så i vår garderob har vi... Jag har mitt ställ med massor av väskor. Och där finns allt från märkesväskor till väskor från till exempel H&M eller Åhléns. Som jag har vid olika tillfällen.
Så när hon ser annonsen på Tradera bestämmer hon sig för att slå till.
Där står att den är authenticated av Tradera. Och det står även att väskan säljs utan kvitton och originaltillbehör. Men att den är 100% äkta. Och att personen då har fått den i present för några år sedan och använt den. Men den är fortfarande i väldigt gott skick.
Tradera beskriver på sin hemsida att med deras autentiseringstjänst kan du handla lyxprodukter med fullständig trygghet. Produkter som genomgått och klarat deras digitala kontroll märks med en speciell äkthetsstämpel och omfattas av ett köpskydd som ger full återbetalning om produkten skulle visa sig vara falsk. Men det är inte gratis och Veronica betalar 250 kronor extra utöver de 5 000 som hon betalar för själva väskan. Några dagar senare kommer paketet.
Och den ligger i en skokartong från New Balance med tejp. Sen ligger den i ungefär som en plastpåse, fast det är tjockare material. Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer. Och jag öppnar väskan och den känns väldigt lätt och lite... plastig i materialet och även väldigt gul i loggan. Och den känns inte riktigt som de andra väskorna jag känner på.
Så Veronica bestämmer sig för att ta med väskan till ett av de mest välkända auktionsverken i Stockholm för att be någon där titta närmare på den och även känna på den.
Och jag var 100% ärlig och sa att jag hade köpt en väska via Tradera. Jag själv är osäker på om den är äkta, för det finns inget kvitto. Tradera har inte känt på väskan, de har bara godkänt enligt bild. Och tjejen då som håller väskan i 10 sekunder säger att den känns inte äkta. Så att, ja, och där står jag nu och funderar på vad har jag köpt? Jag har köpt en fejkväska för 5000 kronor.
Hon går också till ett annat välkänt auktionsverk och får samma svar där.
Och dessutom sa de tvär nej till att eventuellt ta in väskan till försäljning om jag skulle vilja göra det. För att de tycker att den är fejk.
Veronica tar nu kontakt med säljaren som hävdar att väskan visst är äkta.
Svaret jag får då av säljaren är att jag inte ska oroa mig att det här är Sverige.
Säljaren hänvisar också till Traderas bedömning. Vem säljaren är vet inte Veronica. Hon har bara ett namn och en profilbild.
Ja, en profilbild med en golden retriever. Det står ett namn. Man kan använda vilket namn som helst, ett användarnamn.
Även Tradera står fast vid att äkthetsstämpeln som de satt på väskan är korrekt. Trots att systemet med autentisering alltså enbart bygger på bilder.
Vi har våra interna processer och vi har vid 2 tillfällen tagit hjälp av äkthetsspecialister för att granska ditt underlag. Och vi har båda tillfällena verifierat väskan som äkta. Vi kommer därmed att avsluta ärendet. Sen låser de chatten så att jag kan inte skriva något mer. Det blir väl liksom att man blev lite utelämnad. Och funderar på vart ska jag vända mig nu? Vem ska jag lita på? Ska jag lita på de som faktiskt har känt på väskan fysiskt? Eller ska jag gå på en hemsida som har granskat bilderna? Då tycker jag ju att de som har känt på den fysiskt är väg starkare.
Men vad gör det för skillnad för dig att den här väskan eventuellt inte är äkta?
Den är inte äkta så vill jag inte använda den.
Varför inte?
För att jag ser ingen poäng med att använda en väska som inte är äkta. När det dessutom är olagligt. Det begränsar även, till exempel ska man ut och resa så får man inte ha det med sig i tullen eller dylikt. Det är väl liksom samvetet att man vet att det jag har är äkta och det känns bra att använda det. Och att man liksom stöttar de riktiga företagen istället för att stötta företag som gör piratkopior. Det enda svaret jag vill ha att Tradera det är att de känner på väskan fysiskt och att de är 100% säkra på att väskan är äkta.
Det sa alltså Veronica och reporter var Linda Akten. Ja, Malin Sveholm, vd för auktionshuset Kolon. Nu har du granskat den här väskan. Du får gärna klämma lite på den. Vad är det du säger? Vad säger du? Är den äkta?
Nej, jag måste nog hålla med de andra som har känt och klämt på den här i sin bedömning. Det här är en fake.
Och vad är det du ser det på då?
Alltså det första jag tänker på när jag får den i min hand är tyngden. Den väger ingenting. Och det är alltid ett dåligt tecken för att kvaliteten på de här väskorna ska ju vara den yppersta. Och det betyder ju att materialen är äkta och de har en tyngd i sig därigenom. Så den är alldeles för lätt. Och när jag då tittar på materialen så ser jag ju att det här som ska vara skinn, det är inte läder. Det här är en plast.
Nej, det kunde till och med jag se.
Jaha. Och jag ser också på den här canvasen. Det här är ju då den Supreme Monogram Canvas, kallas den här canvasen som Gucci gör. Och den har inte rätt färger. Jag ser på stygnen. Stygnen är för stora. Och den här, de så kallade hardwaren, alltså metalldelarna, kedjorna och även den här, den har ju det här Gucci-monogrammet, de 2 GG:erna som står på framsidan, ganska stora. Det är ju inte heller, det är ju plast. Det är inte metall ens. Så jag skulle säga att det här är en ganska dålig kopia till och med. Alltså, det här är inte svårt att avgöra väldigt snabbt.
Tror du att man skulle kunna göra det här genom att bara titta på bilder?
Just när det gäller den här så skulle jag säga att det skulle jag kunna se utifrån en bild att den inte är äkta. Men det är ju så naturligtvis att det finns andra kopior som kan vara mycket, mycket bättre. Och de är svåra att avgöra enbart via bild. Så att för att vara 100% säker så brukar jag alltid säga att jag vill klämma och känna på någonting.
Mm. Vi har sökt Tradera som valt att inte medverka i programmet idag. Men de skriver till oss att de inte kan dela med sig av hur de gör sina äkthetskontroller. De menar att det är en säkerhetsrisk. Men att de utförs av experter som har många års erfarenhet av att granska märkesvaror digitalt. Välkommen också Maria Wisell. Du är konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter. Vad tänker du när du hör reportaget?
Ja, det är ju jättetråkigt för Veronica naturligtvis att betala så mycket pengar för någonting som inte är det hon trodde. Och handlar man av Tradera som väl har hyfsat gott rykte i den digitala världen, då förväntar man ju sig att det som de säger är sant. Speciellt när de erbjuder den här äkthetsförsäkringen eller äkthetsintyget.
Mm. Fortsätt, förlåt.
Ja, nej, men tittar man på vad de säger att de gör, de skriver ju bara att de granskar det digitalt, men de tittar ju ändå då på kvitto, material, logotyper, serienummer. De granskar ju också gravyrer och sömmar. De måste ju kunna förstora det förmodligen. Mm. Men om det är så att man kan garantera att en väska är, eller en vara är, äkta bara genom digitalt, att kolla det digitalt. För mig låter det inte så där väldigt tungt och starkt. Mm. För att med digitala bilder kan man ju fejka. Så hur kan man veta att en digital bild är en bild som verkligen visar varan?
Mm. Mm. Veronica, hon har ju inte fått ta del av det här underlaget som Tradera baserar sin äkthetsgaranti på. Vad säger du om det?
Ja, det är väl jättedåligt, för att det är ju Tradera som ska bevisa att den här väskan är äkta, när Veronica har fått två fackkunniga experter som har uttalat sig om att det här är inte äkta. Då måste ju Tradera trumfa och tala om att ja, den är äkta, och det kan vi säga därför att. Och så måste de ju ha bättre argument i så fall än de två experter som har sagt att den inte är äkta.
Mm. En affär som sker på Tradera är ju mellan köparen och säljaren. Men i det här fallet då, som vi vet, så har Tradera gått in och intygat att väskan är äkta. Förflyttas ansvaret här då, ja, på något sätt?
Ja, det gör det ju. Då förflyttas ju ansvaret, för att Tradera utlovar ju någonting. De är ju inte avtalspart för själva köpet, men de har ju ändå utlovat att det som förmedlas på vår sajt, det är äkta, det har en viss kvalitet, och då ska det ju stämma. Du köper ju någon slags, det blir som en slags försäkring du får genom att handla via Tradera och inte direkt med en privatperson, utan du har ju en förmedlare som då blir ansvarig.
Mm. Du var inne på det själv, Malin. Idag finns det så kallade superfakes på marknaden, alltså varor som väldigt lika originalet, och det är svårt att se de är äkta eller inte. På vilket sätt har det förändrat ditt arbete?
Det har ju gjort att det har blivit ännu mer viktigt för mig att få se en vara i verkligheten. Att få känna och undersöka alla små detaljer. För det är oftast i detaljerna som man kan hitta att det inte stämmer. Likaså få ta del av kvitton, alla tillbehör till en sån här väska, som dustbag till exempel. Jag ser ju vilken plast
det här är ju,
som den här väskan. Och den där typen av plastväskor eller plastpåse.
Emballaget
är ju typiskt för fakes till exempel. Så allting runt omkring, och framförallt också veta vem säljaren är. Mm. Faktiskt, det är viktigt idag. Som Veronica säger här, hon ser en bild på en golden retriever.
Ja, det här är en golden retriever som har sålt hennes, den här väskan.
Ja. Det är hennes referens. Mm. För mig som jobbar på ett auktionshus är det ju jätteviktigt med det personliga mötet med den som ska sälja en väska. Och verkligen på ett ganska intrikat sätt ställa en enorm mängd frågor till personen. Mm. Hur kommer det sig att du har den här?
Det blir som en anställningsintervju nästan.
Ja, men lite faktiskt. För att det handlar jättemycket om att jag måste känna med 100% övertygelse från alla olika delar.
Mm.
Att det här är korrekt för att man ska våga gå vidare.
Var hittar man de här varorna då, de fejkande varorna? Förr så behövde man ju åka utomlands. Hur är det idag?
Ja, det är väl det. Vi har väl fortfarande kanske en lite naiv bild att det är de här gatu- och strandförsäljarna som går runt med de här väskorna. Men absolut inte. Idag så är ju den här handeln sker ju framförallt online och via sociala medier. Och de här varorna finns överallt. Och tekniken har utvecklats lavinartat de senaste åren. Och man kan ju till och med se att det pågår en sorts kampanj idag på sociala medier där dessa kopior bjuds ut på ett mycket övertygande sätt. Och till och med på ett sätt där man är tydlig med att man har köpt en fake. Och att det nästan är ett sätt att lura modehuserna på sina pengar. Mm. Så att de finns överallt och det är ju också... tycker jag man ska tänka på när man tittar på sådana här saker, att handeln med superfakes är alltså en enormt stor illegal marknad idag. Den är större än handeln med trafficking och droger. Och de här pengarna, de går rakt in i illegal verksamhet, terrorism, vapen, krig. Mm. Det finansieras med hjälp av det här.
Det är smutsiga affärer.
Det är det.
Du, Veronica har betalat 5 000 för den här väskan. Mm. Om du får in en äkta väska som du säljer via auktionshuset, vad tar ni betalt för den då ungefär? Vad brukar ni landa på?
Ja, det är ju här det är viktigt också som, som konsument, när du köper en sån vara, att du gör en marknadsundersökning. Veronica verkar ju väl insatt, men för mig så ringer det jättevarningsklockor, bara det att den då kostar mellan 20 000 till 26 000 kronor tydligen ny idag. Och hon får köpa den för 5. Den här väskan, om den hade varit äkta, så tar vi på ett auktionshus någonstans mellan 8 000 till 10 000 kronor för den. Och på en privat sajt som kanske är en större företagssajt, typ Vestiaire eller något liknande, så kanske man tar mera uppåt en 15 000 för en dylik väska.
Mm. Maria Wiesel, vilka möjligheter har Veronica att få tillbaka sina pengar nu, tänker du?
Hon kan ju naturligtvis gå till Allmänna reklamationsnämnden och anmäla Tradera. För de har ju avtalat med henne att det du har köpt via vår kanal är äkta. Och är det inte det, och hon, Veronica, har i alla fall, vad vi vet, 2 referenser som säger att det här är inte äkta. Tradera har, vet vi inte riktigt, för de talar inte om vad de har för något. Då måste de ju komma övertrumfa henne i bevisning att den här väskan skulle vara äkta. Och går man till Allmänna reklamationsnämnd, då kan man ju lämna in väskan. Mm. Och där sitter det ju experter också, eller det sitter ju folk från handelsbranschen till exempel som vet vad som gäller.
Tack Maria Wiesel, Sveriges konsumenter, och tack också Malin Sveholm, auktionshuset Kolon. Och efter att vi på Plånboken kontaktat Tradera och ställt våra frågor, så har de bestämt sig för att titta på väskan igen. Och nu uppmanar de Veronica att skicka in väskan till dem. Ja, det är billigt, lockande och ofta svårt att skilja från originalet. Så varför inte slå till? Ungefär så resonerar var fjärde konsument enligt en ny undersökning från Svensk Handel. Bland unga är siffran ännu högre. Men den som köper förfalskade produkter tar stora risker. Välkommen till Plånboken, Magnus Nickarinen, hållbarhetsansvarig och politisk expert på Svensk Handel.
Tack så mycket.
Hur stort är det här problemet med fejkande produkter?
Ja, alltså om vi håller oss till detaljhandelsprodukter så är det väl någonstans, det är lite svårt att räkna på det här förstås eftersom det är olagligt. Mm. Så finns det siffror som har tagits fram på mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor bara i Sverige då. Mm. Men det här är ju
som handeln då förlorar på att de här produkterna tas in illegalt.
Som handeln förlorar på, absolut.
Vad
absolut.
Är det för slags varor?
Ja, alltså håller vi oss till detaljhandelsområdet så självklart kläder, skor, accessoarer som vi hörde om här nu alldeles nyss. Men även då leksaker, kosmetika och elektronik förstås.
Leksaker är en ganska stor del, eller hur?
Definitivt, det är en stor del. Och en undersökning som den europeiska immateriella rättighetsmyndigheten gjorde för något år sedan, så beräknar man att det är cirka 12% av all leksaksförsäljning i Sverige som går förlorad då på grund av piratkopiering. Mm.
Varför är det så många som är beredda att köpa piratkopior då?
Ja, det, alltså det enkla svaret och det som jag ofta återkommer är ju förstås priset. Det är ju det, att det är en billigare. Men det som också ofta återkommer, det är väl just urval. Att man, ja, det finns mer att välja på. Mm. En annan del man motiverar och säger att ja, men det är ju saksamma. Det är ju producerat i samma fabrik ändå. Det där är en skröna som vi måste försöka ta dö på något vis. Mm. För det där är bara ett försök ofta bland konsumenter att rättfärdiga sin handel.
Inom EU så finns det lagar och säkerhetskrav. Gäller de här lagarna på plattformarna också som Temu, Shein och Amazon?
Ja, det här blir lite komplicerat, för de här plattformarna då agerar bara som mellanhänder. Så om det är en handel som sker via de här plattformarna, så är det ju så att de säger att de bara agerar med en säljare som ofta kanske finns i Asien direkt till en konsument då som finns på gatan här utanför till exempel. Och det där gör ju att det är ingen som riktigt får ansvaret. Det är ingen som riktigt kan tillsyna. Myndigheter kan ju inte tillsyna en liten producent i Asien, och konsumenterna kan ju inte förväntas göra alla kontroller själv.
Men ansvaret om jag köper en piratkopierad vara, det faller ändå till slut på mig som konsument, eller hur?
Alltså informellt gör det, rent lagligt gör det inte. Det här är ett glapp i lagstiftning som gör att det finns inte. Men konsekvenserna blir ju direkt kopplat för dig som konsument. För du har inte samma skydd, du har inte samma rättigheter. Du vet aldrig vad du kan få om du får problem. Mm. Det finns exempelvis nu nyligen i höstas ett finskt exempel på en konsument som hade köpt en dammsugare, en elektrisk dammsugare från Temu, som började brinna, så hela lägenheten brann upp. Ingen försäkring gällde överhuvudtaget.
Mm. Alltså, de här varorna finns ju inte bara på andrahandsmarknaden. De finns också, som jag sagt, på Temu, Amazon, Shein, ja, andra etablerade e-handelsplatser. Vet konsumenterna om det? Att det förekommer piratkopior här?
Det är väl så här att det är ju också en samvetsfråga, tror jag. När vi ställer frågor, och vi har gjort det i den här undersökningen, så är det väl, alltså, det är mer än hälften som säger att de inte riktigt vet om det. Mm. Men det är också då väldigt många som svarar att om vi visste mer om problemen och vad det faktiskt innebär, de negativa konsekvenserna av det, så skulle vi förändra vår köpmöjlighet.
Vi ska prata lite mer väldigt kort nu om riskerna. Du ska få nämna fler risker än att huset kan stå i brand. Vad kan hända mer? Finns det mer för risker?
Nej, men självklart är det ju då frågor som rör hela leveranskedjan. Det man ska vara medveten om, att det här är en olaglig och en brottslig verksamhet. Så det är ju produktion som ingen har koll på. Där är arbetsvillkor, mänskliga rättigheter som är ett väldigt, väldigt stort problem. Och det är olagliga fabriker som gör de här.
Och man vet inte riktigt vad det är för kemikalier och så vidare.
Exakt. Produktsäkerhet förstås är det vi har nämnt.
Tack Magnus Nickarinen från Svensk Handel.
Tack.
En extern hårddisk som rymmer 2 terabyte för ett par hundralappar, det kan man köpa på sajterna Fyndiq och Amazon. Men så ofta som när något verkar för bra för att vara sant, så är det. En granskning som sajten Säkerhetskollen har gjort visar att det handlar om piratkopierade hårddiskar som kan förstöra dina filer. Välkommen till Plånboken, Karl-Emil Nicka, säkerhetsspecialist på Stöldskyddsföreningen.
Tack så mycket.
Du är med oss från Malmö idag. Du har ju beställt hem 5 hårddiskar från de här 2 sajterna, och så öppnar du dem. Alltså, du skruvar isär dem. Vad var det du hittade?
Jag hittade produkter som var tillverkade i fabrik som rena bluffprodukter. Det här var produkter som påstods rymma till exempel 2 terabyte, men i själva verket så var de manipulerade för att se ut att göra det. Men den riktiga lagringsvolymen, så många filer som fick plats egentligen, det var bara ett 10-tal gigabyte.
Mm. Hur utbrett är det här problemet?
Det är väldigt svårt att säga, men vi har anmält många sådana här produkter. Produkterna har då tagits bort, men nya produkter av samma karaktär har kommit tillbaka på marknadsplatserna.
Mm. Du skruvade ju sär de här hårddiskarna och tittade inuti och hittade minneskort och för lite lagringsutrymme helt enkelt. Mm. Men för en vanlig konsument som bara kopplar in hårddisken, går det att upptäcka att det är en bluff på något sätt?
Det finns program för att detektera det, men det är svårt att göra. En vanlig konsument märker inte att det är bluffhårddiskar förrän den dagen då konsumenten försöker öppna de filerna som han eller hon har fört över till hårddisken och då upptäcker att de går inte att läsa längre. Filerna är tomma.
Kan det hända något mer än att filerna försvinner?
Nej, det är det som är den stora risken. Att du överför filer och sen några veckor, månader eller år senare så upptäcker du att alla dina bilder plötsligt är tomma.
Ja, då är det lite sent att reklamera hårddiskarna. Men du skruvade isär och du reklamerade hårddiskarna. Hur svarade företagen på din reklamation?
Jag fick tillbaka pengarna i samtliga fall och när det gäller Fyndiq så sa de också att de skulle informera andra kunder som hade köpt motsvarande eller de samma modellerna för att förhoppningsvis hinna i tid meddela att ni måste sluta använda de här hårddiskarna för att annars förlorar ni era filer.
Mm. Så efter att du har gjort företagen uppmärksamma på det här, har de här fejkade hårddiskarna försvunnit sedan dess?
Nej, det har tillkommit nya sådana här hårddiskar och i fallet med Amazon så har de till och med låtit en av säljarna som vi ertappade med att sälja bluffhårddiskar komma tillbaka och sälja nya bluffhårddiskar.
Okej, det låter svårt att som konsument då hålla sig undan eller köpa rätt. Eller vad tänker du? Vad är det man ska titta efter?
Ja, det är faktiskt så svårt så att när det kommer till lagringsmedier, hårddiskar, minneskort, USB-minnen, då får jag säga att i väntan på att marknadsplatserna får bukt med det här problemet bör konsumenter helst köpa den typen av produkt i den mer etablerade handeln där det är tydligt vem det är som säljer produkten. För att de stora kedjorna, både när det kommer till den fysiska handeln och e-handeln, de har koll på sina leverantörer och vet vad det är för produkter de får. När det kommer till de här marknadsplatserna, då ser vi att där är bristerna så pass stora att jag personligen inte hade köpt en lagringsenhet därifrån.
Mm. Vi pratar ju om en väska här i början på programmet. Där uppmanades man också ha lite koll på priset. Hur är det med de här produkterna? Kan man vänta sig att köpa en hårddisk på 2 terabyte? Eller vad var det nu? Hur stor var den?
Ja, jo, precis. Priset är ofta en bra indikator på att någonting är fel. Om produkten är för billig för att det ska vara rimligt så är det ett gott skäl att undvika att köpa den produkten. Men det är ju svårt som konsument att veta vad är ett rimligt pris. Mm. Och ett av exemplen på produkterna som vi köpte, det var en sån här extern SSD-disk, en hårddisk utan rörliga delar, som hade hamnat hela vägen på 3:e plats i Amazons popularitetslista för sin kategori. Så bevisligen var det många som ändå hade tänkt att ja, men den där produkten, det är någonting som jag vill ha eftersom den nu erbjuds till ett så bra pris. Efter att jag köpte den gick den till och med upp till 2:a plats, men det var ju jag som påverkade det. Mm. Så priset kan vara en indikator och därför är det en bra sak att göra att kolla på prisjämförelsesajter. Om det är en märkesprodukt, kolla vad samma produkt kostar på andra ställen. För att om produkten erbjuds till ett orimligt pris jämfört med resten av elektronikhandeln, då är det ett gott skäl att låta bli att köpa den.
Mm. Nu får du svara väldigt kort här, men du har också hittat andra produkter på de här sajterna. Vad har du hittat mer som är rena bluff, fejkade produkter?
Ja. Det är till exempel falska HP-USB-minnen, falska minneskort från Sony, falska minneskort från SanDisk. De ser ut som de riktiga märkesprodukterna, marknadsförs som de riktiga märkesprodukterna, men är i själva verket inte bara piratkopior utan också manipulerade så att bilderna som sparas på de här minneskorten och USB-minnena försvinner.
Tack! Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Reporter Valinda Aktén, tekniker Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producent Kajsa Linderoth. Och det här var en repris från november 2025. Jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.